Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Han jobbade på en snabbmatsrestaurang och liksom la is, alltså sperma, förlåt, men sperma i maten för att han tyckte det var kul att serveras till folk. Och han var också dömd för någon typ av medhjälp till något yxmord. Så det var liksom de historier som han öppnade upp när han började prata om sig själv.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden, det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Patricia. Välkommen hit till Älskade psykopat. Skulle du bara kunna börja med att presentera dig själv lite kort?
Jag heter Patricia och jag är i 30-årsåldern.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Mest som de flesta att få dela med mig och förhoppningsvis hjälpa någon. Men jag tror också för min egen skull att på något sätt lägga locket på och liksom lägga undan, stoppa undan det på hyllan. Liksom. Få ett typ av avslut kanske. Genom att bara berätta historien.
Och vad är det din historia kommer handla om?
Det handlar om en man som jag träffade som jag trodde var det bästa som hade hänt mig. Men det visade sig att det var det värsta som hänt mig.
Om vi tar allting från början, tiden innan du kommer i kontakt med honom?
Jag reste utomlands i några år själv. Och jag kom till det här landet på... andra sidan jorden. Och jag var väl på en typ av resa där jag försökte hitta mitt inre jag. Skapa en relation med mig själv. Och var väl lite vilsen och sådär. Och ja, var i den här staden. Och jag tog mig till en tågstation med min väska. Och så hoppade jag på det första tåget. Så jag brydde mig inte vart. Och hamnade då i en annan stad där jag fick höra om ett ställe, ett retreat att åka till, som lät jätteintressant. Det är väldigt varmt, härligt stort land, väldigt mycket natur och också stora städer. Så. Ja, det finns ju liksom regnskog och så. Det var ett retreat som handlade mest om yoga och meditation. Och då fick man komma dit och jobba som volontär. Och man fick i utbyte en tältplats som man var tvungen att ha med sig sitt eget tält. Och man fick tre måltider om dagen. Och fick bidra i, eller vara med i yogalektioner och meditation och sådär. Så det lät jättespännande och lite så här spirituellt och lite så som jag tycker är kul. Och jag kom dit och det var helt underbart. Det kändes som att jag svävade på moln. Jag var där för att liksom fokusera på mig själv. Men det var ju där jag träffade den här mannen då.
Minns du din första dag här när du vaknade upp och vad möts? Hur är din känsla då?
Det går inte att förklara, det var som att det var inte verkligt För att man var mitt ute i regnskogen, liksom vattenfall och berg och djur. Och så är det här lilla mysiga samhället som i princip bor där. Så jag vaknade upp i mitt lilla tält som jag hade med mig och gick till morgonmötet som var. Och då gjorde vi lite meditation i en cirkel och det var där ja, jag träffade alla som också bodde där och jobbade.
Träffade du killen här på en gång?
Ja, han stod i den här cirkeln med alla då. Vi kan väl ha varit 20 personer kanske. Och då jobbade vi med trädgårdsarbete, grönsaker, laga mat och städa vissa stugor som folk då kunde komma som en gäst och hyra och vara på det här retreatet och betala för det då. Vi var de som tog hand om det, så att säga. Så ja, han stod där i den där cirkeln och han var min teamleader för gruppen som jag hamnade i, vilket var då med trädgårdsarbete och stå och plantera grönsaker och allt möjligt. Så var det han som gav uppgifterna.
Hur kände du när du träffade honom, just när det kommer till ditt första intryck? Beskriv honom.
Svårt att beskriva exakt, men han hade någon, det var inte min vanliga typ som jag brukar liksom falla för, men det var någonting med hans energi när han tittade på en som var intressant. Men jag samtidigt visste att jag inte var där för att träffa någon, utan jag var så här lite nej. Här ska det inte bli någonting. Men han började ju liksom, han tittade, bara titta på mig fick mig att liksom på något sätt dras till honom. Och jag tyckte att han blev, alltså han var ju redan snygg och så för mig, men han blev bara nästan snyggare och snyggare ju mer tid jag spenderade med honom. Och när han väl började, ja, men visa lite vem han var och så där. Så första intrycket var väl att han hade ett sånt lugn över sig.
Mm.
Väldigt lugn person och man kände sig väldigt trygg omkring honom.
Om du skulle beskriva också eran dejtingfas, hur går den till? Alltså, hur utvecklas eran kontakt?
Ja, på det här stället så fanns ju vissa regler. Man fick liksom inte dricka alkohol, göra droger, röka. Inte äta kött heller, det var bara vegetariskt och inte ha liksom alltså relationer med folk så att det, alltså för alla så att se liksom. Så man har en relation så ska man ta det lite lugnt och så. Men han bjöd med mig till att åka in med han i hans bil till byn som är en bit bort och för att tvätta kläder, för det fanns ju ingen tvättmaskin där vi var då. Och typ ta en fika eller ta en busig öl, för det fick man inte liksom dricka på det här stället som vi var. Samtidigt som jag ändå var på det stället för att komma undan allt det där och liksom som en liten detox eller cleansing. Men så var det lite så här busigt så med honom och allting kändes jättetryggt och härligt. Jag fick en wow-känsla av honom. Han tog mig med storm och han fick mig att känna något som jag aldrig har känt av någon annan innan. Att han verkade bara se mig och att jag var så vacker. Och han sa inte så mycket egentligen om det, utan det var bara att han var på ett visst sätt som var så annorlunda och nytt för mig. Och jag fastnade verkligen i det, så att jag levde ju som på moln. Och sen kom det ju en tyfon, en storm, och förstörde massor i en jättestor storm då, som förstörde massor i lägret. Så jag blev av med mycket grejer och mitt tält blev förstört, så jag flyttade in i hans tält. Och vi bodde där i 2 månader och skapade en relation.
De här tälten, alltså hur såg de ut? Var de...
Det var ett vanligt tält som man, om man ska ut och kampa bara. Men han hade bott där i 6 månader på det här volontärstället då. Så han hade ett ganska stort tält och han hade en riktig säng i det tältet och så. Så det är lite olika. En del stannar längre, en del stannar kortare. Jag tänkte stanna i 2 veckor, men jag var där i 2 månader.
Och vad var hans syfte med den här vistelsen? 6 månader och sen skulle han vara där länge till, eller?
Ja, han var som en lite på resande fot i sitt eget land. Han var också på någon typ av resa. Han var inte jättetydlig, han hade inget mål, han bara gled runt lite. Så han hade väldigt svårt för att öppna upp om sig själv mycket.
Känner du att du kan ifrågasätta hans situation och beteende, just det du säger, till exempel svårt att öppna sig? Är det någonting du funderar på?
Ja, med tiden så var det ju någonting som jag började tänka på väldigt mycket. Att han verkade bli, eller vara väldigt emotionellt avstängd. Jag tror att det var en person som inte kunde, som hade svårt att visa känslor eller empati och sånt där. Men jag har ju förstått med tiden att han inte har det. Att han inte kan känna det här empati på det sättet. Men det är ju sånt som växte med tiden. Så vi var ju tillsammans i 3 år. Men jag märkte ju det redan första tiden. Så. På plats där 2 månader så var det var ingenting som var fel. Allting var helt perfekt och jag pratade med min mamma och liksom sa att oj, vilken kille jag hittat här. Det är han som var meningen för mig att vänta på, eller vad man nu ska säga. Så de 2 första månaderna vi var på den här platsen var det ju helt underbart. Men så fort vi lämnade tillsammans och flyttade in på en gård hos hans morbror som inte bodde på den gården, så började ju allting när vi kom ur den här platsen.
Beskriv hur den här flytten går till och första gången du kommer till gården. Hur ser det ut där?
Det är ett jättemysigt ställe som inte är så stort. De har några restauranger, några små butiker. Och så var den här gården lite upp på bergen med jättefin utsikt över havet. Vi hade får och getter och en alpaka. Och vi bodde då i det huset för att ta hand om det åt hans morbror som bodde i en annan stad och inte var där så ofta. Så det var väl där jag hittade ett jobb. På ett ställe som han också sen gick och skaffade ett jobb på. Och jag började tog upp det här med att okej, men vi bor tillsammans. Ska vi också jobba tillsammans? Liksom, jag tror att det är nyttigt för en relation att man har ändå så här lite tid. Så. Men han sa nej, så vill inte han ha det. Så att han skulle jobba där jag jobbade och det var ingen fråga om saken. Så det blev ju att all tid vi spenderade var ju hela tiden. Alltså, gå till jobbet, vara på jobbet, gå hem från jobbet, spendera tid ihop efter jobbet. Så man hade inget liv så, utan det var bara att vara med honom. Och gick man ut och gjorde någonting med några vänner så var han ju alltid med. Och det var ju någonting som jag också ifrågasatte med tiden, att han verkar inte ha några vänner så här, någonstans. Och det funderade jag över, om man bara var en enstörning. Men han hade bara inte vänner liksom.
Fick du fram någonting mer? Känner du att när ni flyttar till den här gården att du kommer honom närmare?
Ja, det började med att han berättade saker som hänt tidigare i hans liv. Så här, ja, men historier. Och det började jag reagera på. Det var vissa historier som var väldigt bara konstiga och annorlunda. Så man kan väl säga att det var som typ första flaggorna. Röda flaggorna, innan han började visa mer hur han var som person. Jag reagerade på hans berättelser från tidigare och det var väl mest saker som tillgick mot lagen och att han ville hämnas när han inte gillade någon och sådär. Han stal en bil och körde in i garage och flydde platsen. Han saboterade sin chefsbil. Han jobbade på en snabbmatsrestaurang och liksom la is, alltså sperma i maten för att han tyckte det var kul att serveras till folk. Och han var också dömd för någon typ av medhjälp till något yxmord. Så det var liksom de historier som han öppnade upp när han började prata om sig själv. Och sen första varningstecken som jag fick vara med om, det var ju speciellt när han drack, att han drack väldigt mycket och sen skulle han köra bil. Och det var inte jag bekväm med, men jag skulle bara hålla tyst och vara med. Han körde på soptunnor och saker på föremål på vägen för att skrämma mig, för att det var kul. Han liksom skrattade medan jag sitter och skriker och gråter. Jag fick inte liksom, eller om jag pratade med någon kille eller om någon försökte flörta med mig, så kunde han slå ner dem, alltså göra ett slagsmål av det. Bara så här, för mig väldigt så här absurda grejer att göra från ingenstans. Och mest var ju på fyllan. Och sen var det då där en gång som vi var på en fest. Och han lämnade mig på festen. Och jag vet inte vart han tog vägen. Men han hade tydligen åkt hem. Och sen lät han mig gå hem själv. Och det här är en ganska lång väg hem. I mörkret, inga lampor. Och det är liksom... Alltså havet är precis på sidan och jag typ råkade gå på stranden, för jag gick hem då själv. Och havet liksom kommer upp och jag får vatten på mig och jag är full själv och liksom vet inte riktigt hur jag ska ta mig hem. Sen när jag kommer upp på vägen igen så kommer han tillbaka då med bilen hemifrån. Och då när han ser mig så siktar han liksom bilen mot mig och kör mot mig. Så att han tänker köra över mig. Och jag hoppar undan då. Och jag kände just då att det var väldigt tydligt att han försökte göra det. Inte att han var full eller att... jag vet inte riktigt vad han menade med det. Men det var väldigt läskigt. Och så drog han väl in mig i bilen och så åkte vi hem igen. Och jag var väl lite i chock av det. Så jag tänkte inte så mycket mer på det. Utan gick bara vidare. Men jag vet inte, jag såg det inte riktigt så. Man förstår ju att saker han gjorde var fel. Och att det var röda flaggor. Men på något sätt trodde jag att jag kunde nå honom.
Mm.
Jag vet inte. Men han svor ju alltid åt mig. Och så fort jag sa någonting som inte han höll med om, så ja, jag skulle hålla käften. Eller jag var en bitch. Eller jag var så dum. Jag var för känslig och bara jobbig. Så han bestämde ju alla beslut åt oss. Jag fick liksom inte ha någon åsikt så. Han blev jagad av polisen med mig i bilen. För att han inte hade bälte på sig och polisen skulle igenom böter. Och då kör han därifrån. Så blev det en världens jakt. Som jag liksom är med på. Det är jätteobekvämt. Så fick han ju sin böter när polisen stannade honom då. Så det var ju mycket sånt i det här landet då som hände.
Och jag tänker också mig... För kontrasten mellan den mannen du möter då på retreatet, den här spirituella yogakillen, och sen det här han då berättar och gör. Ja, beskriv dina tankar och känslor i det.
Jag var helt fast vid hur han var som person när vi träffades. För att vi hade umgått så mycket med varann de där 2 månaderna, som egentligen inte är länge. Men jag var helt säker på att jag... förstod vem man var. Att han bara var en person som kanske också behövde hitta sig själv. Eller att han har varit med om mycket saker, så jag förstår. Han vill ändras till något bättre. Men det var det här empatilösa som jag inte förstod förrän långt senare. Så jag trodde ju fortfarande att han hade det här. Att han kunde känna medkänsla och sådär. Så jag hade ändå någonting att, vad ska man säga, hoppas på.
Hur länge stannar ni på den här gården?
Vi bodde där i 7-8 månader på den gården. Och det var mycket, mycket sånt här som hände hela tiden. Mycket bilfärder iväg in i djungeln. Och jag gråter och är rädd för saker för att vi åker på någon läskig väg och fastnar och sånt där. Och han bara säger åt mig att vara tyst. Liksom. Och en gång fastnade vi med bilen mitt ingenstans och inte hade någon täckning och sådär. Och det tyckte jag var läskigt. Jag kommer från lilla Sverige. Så då gick han ur bilen och skulle hitta någon typ av väg. För vi kom inte upp igen och han försvann. Så var han borta jättelänge. Och jag blev orolig att han hade gått vilse. Så jag började tuta på tutan. För att ifall det är så att han är borta så hör han ju vart det är, så han vet vart han ska gå. Så tog det kanske 20 minuter, så kom han tillbaks och tyckte egentligen att han tyckte det var kul. Så han typ gjorde så lite med flit. Han visste att jag skulle bli orolig och sådär för honom. Och att lämna mig ensam i en bil mitt ingenstans utan täckning var ju så här för mig läskigt, det visste han. Han lärde ju känna mig väldigt mycket, för jag är en väldigt person med känslor. Jag är väldigt känslig så, jag har mycket empati och brukar sätta andra före mig själv och sådär. Och det är någonting som jag är väldigt öppen med och visa att jag är genin och så. Så att han lärde sig mig väldigt fort och visste exakt hur jag tänkte och gjorde liksom. Så han hittade på en massa olika hyss för att det var roligt för honom. Att jag var rädd och skrämd liksom. Så.
Och vidare sen, berätta mer om de starkaste situationerna och hur relationen eskalerar ytterligare.
Det eskalerar väl egentligen när vi lämnar landet för att komma till Sverige. Och då har inte jag träffat min familj och vänner på väldigt länge. Så fort vi kommer till Sverige så bestämmer han att vi ska flytta till en annan stad i Sverige. Eller ställe då. Och jobba där. Som är väldigt långt bort från min familj och mina vänner. Vilket jag inte kunde förstå. Men det var liksom ingen fråga om saken. Så att det kändes väldigt jobbigt att känna sig lite tvingad att vara på en plats som jag inte ville vara på. För att han inte var intresserad av att lära sig språket eller vara närmare min familj på något sätt. Större möjligheter för jobb och så. Så det var väl där när vi var på det stället som saker eskalerade ännu mer.
Hur länge har du varit ifrån Sverige då när du kommer tillbaka totalt?
Ungefär 2,5 år hade jag inte varit hemma på. Så jag längtade ju till min familj och mina vänner. Så det kändes väldigt jobbigt att åka till en ny plats i Sverige som jag inte känner till och inte känner någon och börja om helt från början. Jag har ju precis rest runt några år och gjort det. Nu var jag redo att komma hem.
Och vad var syftet med det, sa han?
Att han inte orkade lära sig språket här. Men jag kom ju med förslag om att ja, men det finns ställen i Sverige som man kan prata ditt språk. Och du inte måste lära dig språket. Så. Men det var liksom inte ett val. Så han bestämde ju rent sagt att vi skulle någon annanstans. Och det tror jag att jag förstår idag som att han nog ville ha mig lite isolerad. Och inte ha någon mycket kontakt med mina vänner och min familj. Och kanske berätta om såna här saker.
Podplay. Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utantill.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska jag inte ens ett skämt, hörrni, utan mer så här, bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det och så märker jag att så här, folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man ju göra något här.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet de, hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Podplay, en del av Power Media.
Thank you.
Jag upptäckte ju med tiden att han hittade som olika sätt att bestraffa mig på. När han inte var nöjd med situation eller med vad jag sa eller hur jag betedde mig på något sätt. Han kunde ha bestraffningar som att jag är vegetarian så jag äter inte kött. Men han får göra det om han vill. Så jag hade respekt för det. Men han kunde lägga liksom köttbitar som inte ens är plastade eller på något sätt bara löst, alltså stora benbitar liksom i min låda i frysen med veggomat. För att det var kul att liksom jag skulle hitta den där och ta bort den. Han kunde väcka mig mitt i natten av att steka bacon. För vi hade som ett loft där vi sov. Så han väckte mig liksom mitt i natten bara för det. Han, liksom, inte för att han skulle äta det utan bara för att det var kul och störa mig så. Och han sa saker som att när jag sover ska han stoppa sitt kön i min mun. Vilket bara lät väldigt obekvämt. Liksom, skojar du eller varför skojar du än så? Jag förstod bara inte. Och han sa att han visste vart jag var hela tiden. På min telefon. Han skämtade men han tittade på mig på ett sätt som jag blev så här: okej, vad menar du med det? Vi umgås ju hela tiden. Så. Han på något sätt tyckte det var roligt att skrämmas. Och speciellt mig. Men egentligen gällde det väl alla. Och när vi var på det här stället som vi bodde på i 2 år tillsammans. På den här platsen i Sverige då. Så verkade han inte heller skaffa några vänner för sig själv. Det gjorde ju jag. Jag hade ju tjejkompis och sådär. Så han... Det var som att hans hobby eller hans intresse var att jävlas med mig. Typ. Det var bara konstigt och jag förstod liksom inte, men jag tänkte inte heller mer på det. Det är sånt som man fattat lite i efterhand. Så. Men han hade sina olika bestraffningar för mig eller jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Han hade så mycket olika saker som man gjorde. Och... Det var ju sista halvåret där på den här platsen så var vi på en fest med annan personal. Och vi hade tagit oss dit och jag hade en lite högre position på jobbet än vad han hade. Vilket jag tror att han störde sig på det. För att jag delegerade uppgifter till honom ibland. Vilket han inte alltid gjorde heller. Så att han verkade... var väldigt irriterad på att jag på något sätt i hans ögon har en högre makt än han. Fast inte, det var ju inte så. Men vi var i alla fall på en fest. Jag hade en företagsbil som var min. Det var inte skriven på mig men det var den som jag använde i alla fall. Så då hade jag gömt nyckeln. För jag visste att när han blir full så vill han alltid ut och köra. Vi hade ingen egen bil. Mm. Men han hittade den här nyckeln i smyg. Då visste inte jag om det, men han körde iväg med någon i den här bilen och skulle åka hem och hämta mer sprit. Men sen när det tar flera timmar så kommer han aldrig tillbaka och alla börjar undra och jag ser att bilen är borta och jag inser att okej, han har tagit bilen. Och sen visade det sig då att han har blivit jagad av polis, flera polisbilar, för att han har kört över en rondell. Och han väljer såklart att fly därifrån med bilen och upp i skogen på skogsvägar och bli stoppad och omringad av flera polisbilar. Och så tog de honom till häktet då. Han blev ju dömd för grovt rattfylleri och vi var i tingsrätten. Jag följde med honom dit så jag fick ju höra allting som han inte hade sagt till mig. Att han pekade finger åt polisen och tyckte det typ, ja men vad kul. Det är inget så konsekvenstänkande på något sätt. Och det var med min bil, min arbetsbil, vilket var jobbigt för mig. För att det är som att jag har gett den här nyckeln till han. Så det kändes jobbigt. Och att den bilen blev lite kvaddad.
Mm.
Så han blev dömd för det i alla fall. Och fick göra samhällstjänst. På en soptipp. Vilket han inte tyckte var så kul. Han blir av med sitt körkort och köper ett nytt körkort olagligt för 15 000 av våra besparingar. Så han går ju bara konstant mot lagen. och kommer på något sätt alltid undan, eller inte alltid men många gånger i alla fall. Det som var det jobbigaste med den här relationen var ju att han var så emotionellt avstängd, och för mig var det jättejobbigt att inte kunna prata, att inte kunna lösa saker, men alltså att han inte var villig att möta mig någonstans.
Mm.
Det var, alltså jag pratade med en vägg liksom 3 år, och det var det som tog på mig väldigt mycket, mer än själva sakerna han gjorde, för det är sakerna som såklart är värre, men som jag förstod i efterhand mer. Så jag ville ju, jag älskade honom så mycket, alltså jag var så kär, för jag trodde att han var den här goda som han var i början, men mer och mer visar ju bara att det inte var så egentligen. Jag var ju kär i en typ av
en illusion.
Ja, en illusion, precis. Jag var helt säker på att det här, han var rätt för mig. Så jag kunde ju inte släppa den tanken. Att vi hade den här planen att åka tillbaka till det här landet där han kommer ifrån. Och det var så mycket planer, så det fanns bara inte på kartan att vi inte skulle funka. Så jag gav verkligen mitt allt för att göra det bästa av det och förstå honom på ett sätt som jag kanske inte egentligen gjorde då. Men det blev ju att han flyttade, eller man flyttade på sina gränser lite mer och mer. Så
är det någon som kommenterar honom utifrån, alltså i din familj, eller liksom någon som säger någonting kritiskt kring honom till dig?
Nej, han var väldigt hemlighetsfull, väldigt mystisk så. Det var ju där som jag gillade med honom. Och han pratade inte så mycket, han var väldigt mycket i bakgrunden. Han var alltid omtyckt av folk, men det var ingen som riktigt hade en relation med honom. Så många frågade mig, pratar ni någonsin när ni är hemma eller? Och det gör vi ju, han och jag pratade väldigt mycket, men folk såg liksom att han var en sån tillbakadragen person, så att de trodde att vi inte ens pratade i våran relation överhuvudtaget. Så det var väl lite de frågorna som jag fick. Och att många nämnde att han är så lugn, han är så himla lugn. Medan jag såg en helt galen sida som jag inte förstod mig på. Hur han kan vara så lugn efter det. Det blev ju värre med tiden. Saker eskalerade. Och det kunde vara andra typer av bestraffningar, som när vi var i en annan stad på besök och vi skulle åka på en sån här spark- eller elcykel. Och han ville att vi skulle åka på samma. Och jag sa nej, för du har druckit. Jag vågar inte åka med dig när du har druckit. Och då så svär han åt mig och sen så sticker han iväg själv. Och lämnar mig där full mitt ingenstans i en stor stad som jag inte känner till. Och jag försöker hitta hem, men jag hittar liksom inte till det här hotellet som vi bodde på då. Och jag försökte ringa honom, han hade stängt av telefonen. Och det tog mig, jag hamnade ner vid någon hamn och det var avstängt överallt. Så jag visste inte hur jag skulle åka när jag följde GPSen, för att det var avspärrningar. Så att jag fick ju panik och grät, och det var helt tomt med folk mitt i natten, och jag var rädd liksom att tänk om någon överfaller mig, eller jag vet inte vart jag är någonstans. Så det tog mig 40 minuter att hitta hem, som egentligen kanske skulle ta 10 minuter. Och han svarade, han hade stängt av sin telefon. Så när jag väl kom hem och var helt förstörd, så låg han där och sov. Så för mig var det bara, jag satte mig på golvet och bara stirrade och liksom förstod inte. För att vi var här på på det här stället för att jag skulle ge han en present. Det var en liksom spa-upplevelse som han skulle få mig. Och så gör han så här mot mig dagen innan vi ska iväg på det här. Så jag dagen efter var jag bara så här, han tyckte inte han hade gjort något fel.
Ja, precis. Tar du upp någonting?
Ja, hela den här tiden som vi var tillsammans, när det har varit problem, så har jag tagit upp att jag tycker inte att det där var schysst mot mig. Det där sårade mig. Det där var jobbigt för mig. Och jag tog också upp saker när jag gjorde fel, bara att jag är ledsen för det där, förlåt. Och liksom, ja. Men han tog liksom ingenting. Han ryckte bara på axlarna och tyckte att han inte gjort något fel. Mm. Han bara, men om det var din syster som blev lämnad av någon, till exempel, skulle inte du liksom bli arg då att hennes kille lämnar henne mitt ingenstans? Han bara, nej. Okej. Okay. Så det var väldigt så här, jag förstod mig inte på honom. För att han var så kall på det sättet. Och sa aldrig förlåt för någonting. En annan gång var vi utomlands i ett annat land nära. Och han var på en svensexa. Och jag var på möhippan. Och så drog de till en strippklubb. Och han betalade för strippor, danser och sånt där. När jag tydligt hade sagt innan att se mig inte röra eller liksom betala för någonting. Det är jag okej med i vår relation. Där går min gräns. Liksom. Jag är okej med att du åker iväg på svensexan till det här stället. Men jag skulle uppskatta att du behöver inte liksom ha tjejer som klänger på dig. Så, det tycker jag är jobbigt. Och så var det i princip det han gjorde. Och tyckte inte att han har gjort något fel. Han hade ingenting att be om ursäkt för. Medan jag är ledsen och liksom känner mig helt så här. Det är ju respektlöst för mig när jag har sagt snälla gör inte det här och sen gör han det. Så vi har mycket, mycket saker som, det är väldigt mycket under de här åren som händer. Och jag viftade väl bort det egentligen. Jag vet inte varför. Men sen kommer vi till punkten där när vi gjorde slut. Vi hade precis separerat en gång och blivit tillsammans efter en vecka igen. Och det var i slutet på det som när jag kom hem från jobbet och han hade druckit en halv flaska sprit och sa till mig att jag har varit otrogen mot honom. Och det här är ju någonting som han har tagit upp för flera gånger. Och jag har alltid svarat att nej, det har jag inte. Och hur ska jag ens ha tid med det här? För att vi umgås ju och jobbar och bor ihop. Hur ska jag ens, liksom, vem? Jag kunde inte förstå mig på varför han fick för sig där hela tiden. Han var väldigt svartsjuk. Men i alla fall så hade han bestämt sig för att det hade hänt. Fast jag sa att nej, det har jag inte. Och då hoppade han på mig och ströp mig i soffan. Och jag var i sån chock. Jag liksom kämpade inte ens emot det han gjorde för att jag var så chockad över vad var det som hände. Jag kunde bara se in i hans ögon hur jag såg att okej, jag känner inte igen den här mannen. Jag har ingen aning vem han är. Så det jag kunde tänka på i den situationen var att jag höll ju min telefon. Så jag typ tryckte på en knapp bara så blev det, den lyste till. För jag visste inte vad jag tänkte om jag skulle typ så ta en bild. Eller ska jag ringa någon men jag kan inte se på telefonen för att han liksom håller runt halsen och sådär. Men då ser han i alla fall att jag trycker på den här mobilen. Och då backar han undan. För att han inser väl vad han gör. Och det är väl egentligen här som min värsta tid med honom börjar bli läskigare. Det som hände är att när vi hade ju gjort slut en annan gång och jag hade då flyttat ut till ett hus som jag bodde i. Sen blev vi tillsammans och han flyttade in i det här huset. Och sen då en månad senare så hände det här med att han hoppa på mig och vi gjorde slut. Sista gången. Och han vägrar lämna huset. Så han gömmer min nyckel till huset. Och bor kvar där mot min vilja. Och jag är livrädd att bo i det huset med honom. Det här är bara ett enkelt enplans våningshus. Som är ganska gammalt och inte har några bra säkerheter och sådär. Så att jag bodde i det här huset och fortsatte gå till jobbet som vanligt. Men jag hade ingen nyckel till huset för att han hade tagit den. Så han gömmer min husnyckel och bor kvar i huset i 2 veckor. Trots att jag inte vill att han ska vara kvar. Dels för att han har attackerat mig i soffan och strypt mig, och jag är rädd för vad han är kapabel till att göra. Jag vet inte vad han är kapabel till. Han kan nog göra vad som helst i det här skedet. Så när jag låg och sov i sovrummet, så sov han i vardagsrummet på soffan. Och jag hade en kniv under min kudde varje natt för att jag var rädd, för att jag kunde inte låsa dörren till sovrummet heller, för den var borta också. Och han kunde öppna sovrumsdörren mitt på natten och titta på mig när jag ligger där. Jag var vaken men jag låtsade sova. Så kunde han bara titta eller göra något konstigt ljud, som ett väsande ljud. Bara stå där en stund och titta och sen stänga igen och gå därifrån. Efter att vi då gjorde slut och allt hände i det här huset, så bodde ju han kvar i närheten. Han flyttade ut ur mitt hus efter 2 veckor och sen så var han i närheten väldigt länge, i flera månader. Och jag gick in i en depression där jag inte... Det började med att jag liksom inte vågade gå till ICA och handla mat, för att jag var rädd för att han skulle vara där. En bil stannade ibland utanför på gården och lyste med lamporna rakt in i huset, så att jag visste tydligt att det var han. Det var ingen fråga liksom, eller ingen snack om saken. Och jag täckte för gardiner konstant hela dagarna och kvällarna i huset, för att jag var rädd att han skulle stå där, för det är ganska gammalt hus, lätt att bryta sig in om man nu vill. Så jag hade jättesvårt att sova, för att jag vågade liksom inte somna. Jag visste ju hur han fungerade, samtidigt som jag inte kände honom riktigt, för att han var väldigt avstängd, så har jag ju förstått hur han tänker och vad han brukar göra åt situationer som han inte är nöjd med. Så att jag, när jag pratade med någon, jag pratade inte så mycket med folk omkring mig heller, för jag hade inte vänner och familj där uppe, och det kändes jobbigt att ringa hem till familj. Jag berättade för 2 syskon, lite detaljer i alla fall. Men när man pratar om det, eller försökte prata om det, så blir man ju frågasatt. Vad gjorde du som gjorde honom så arg då? Och då blir man ju så att man ryggar tillbaka och bara, okej, är det den reaktionen, som att jag har gjort något fel för att förtjäna att han ska ha gjort det här mot mig? Så att jag vågar inte öppna upp för någon. Så jag var där i min tysthet. Liksom försökte jobba, men det gick inte bra, så att jag blev jättedeprimerad och orkade till slut inte ta mig upp för sängen för att duscha eller äta eller göra någonting. Jag bara låg där i den sängen, och jag hade som tur var en vän som jag kände att jag kunde dela det här med, för att hon var också med och jobbade med oss och så. Men hon kom hem till mig och tog in mig i duschen så att jag fick duscha och gav mig mat och vatten och sådär. Så henne var jag jättetacksam för. Men det var en gång som vi då skulle ha ett möte som jag skulle hålla i för några nya anställda eller personal. Och då visade den här tjejen som är min vän då ett typ av bevis på när jag, då förstod jag att han hade hackat min telefon. Och det visste jag, han hade gjort det innan vi gjorde slut. Så han hade redan följt mina konversationer i 2 månader under tiden som vi var tillsammans. Och sen ungefär en månad efter också, innan jag upptäckte att det var så. Jag fick ju se bevis på det. Det kändes jättejobbigt att han inte har litat på mig. Att han har följt mina konversationer för att försöka hitta någonting. Han har inte hittat någonting, för han är ju... försökt i flera månader, och sen har han bestämt sig för att nej, det är så ändå, och sen bara beslutat sig för det. Så han kunde inte riktigt så här sätta dit mig för någonting, så då försökte han sätta dit folk som betyder någonting för mig istället. Så han kunde skicka konversationer från henne och mig, när hon och jag pratade, till hennes kille, så att hon fick liksom stryk när hon kom hem. av en inte heller så bra relation. Så han försökte jävlas med folk omkring mig för att han inte kunde jävlas så mycket med mig. Han försökte ju köpa en pistol av min väns pojkvän. Och jag förstod ju vad han höll på med. Han ville skrämma mig. Han vet ju att, han vet ju att de här sakerna kommer fram till mig. Han vet ju exakt, han är smart på det sättet att han vet vem man ska prata med så att information kommer till mig. Så det är som hot från honom, men utan att ha något bevis på det. Så att jag inte kan göra någonting åt saken.
Hur känner du, tänker du, när du berättar om det här nu i efterhand? Alltså just en sån sak till exempel.
Jag förstår det såklart och tydligt idag, allt det här. Det har tagit mig jättelång tid att sätta ihop de här pusselbitarna. Och fortfarande är det ju rörigt, men det känns ju jobbigt att jag, som att jag på något sätt har gått på något typ av lureri liksom. Det är så här, jag trodde inte det om mig själv att jag skulle hamna i en sån här situation med någon. Vilket visar ju att det kan ju hända vem som helst. Och det handlar inte om att man måste inte vara för att man är alltså känslig eller har mycket empati och så som vissa kanske har det, utan det kan hända vem som helst. Och det är ju såklart jobbigt att tänka tillbaks på de här grejerna. Men jag har tänkt så mycket på det. Det är ju gått några år nu. Ja, det har varit jättejobbigt att gå igenom det. Att förstå och börja skriva ner vad var om den där händelsen och den där händelsen. Och när man tittar på allt i en bild så ser man att okej, det här är ganska många grejer som inte är okej. Men man såg det inte då. Han fick ju mig att tvivla på mig själv. Hur dålig jag var. Jag var så känslosam och det var liksom inte rätt. Och jag var sjuk i huvudet. Jag var bipolär. Jag hade alla diagnoser. Det var bara fel på mig. Och jag borde inte göra så där. Jag ska inte prata med den där personen. Jag ska inte göra så här. Varför säger du så till dem där? Och allting. Han styrde så mycket. Och det var som att han skapade mig till någonting som jag inte var. Så jag tappade ju mig själv helt. Jag började till slut tro på att men det kanske är något fel på mig. Jag kanske ska kolla upp om jag är bipolär. Så jag tvivlade på mig själv jättemycket. Så pass mycket att jag tappade mig själv. Jag tappade bort mig själv helt. Och jag insåg inte det förrän efteråt. När jag insåg att jag kände inte igen mig själv. När han väl flyttade ut ur huset så var ju det jobbigaste att jag visste hur han fungerade och hur han tänkte. Och han ville inte ha, han tog ju bort mig och blockade och sådär. Och bara försvann. Och han hade ju pengar som var mina också, för vi hade ju sparat i något år. Så jag ville ju såklart ha tillbaka de pengarna som är mina. Så att han höll det lite. Som att du ska få tillbaka pengarna. Men sen så kom ju inte den tiden, utan han höll på och han ville skrämma mig. Och jag vet inte varför, vad det var han ville få ut med det. Men det var som att han ville ha dem där för att han visste att han har mina pengar. Så jag kommer bara sitta där fint och vänta typ. Jag fick ju veta att efter att han hade flyttat ut från det här huset då, som man inte egentligen skulle bo i. Så fick jag veta att han hade hackat in på min telefon på något sätt. Och jag fick ju se bevis på det här, så att jag vet att det liksom var så. För att han hade, jag såg bild på en konversation som jag vet vad det var liksom. Och han hade då, jag vet ju också när det här var, den här situationen som jag såg bilden på. Så att då fick jag veta att hur länge han hade läst mina konversationer på det här sättet. Och det här höll ju på i alla fall i många månader. Och jag valde till slut att lämna den här platsen och åka hem till min familj. Mitt syskon körde i 6 timmar för att hämta mig och sen köra hem igen. För att han tyckte att nej, du ska inte vara kvar här. Det är ungefär ett halvår bodde jag kvar i det här huset. Och jag var sjukskriven, så jag jobbade typ inte. Jag umgicks inte med någon. Jag var bara fast där. Jag orkade inte göra någonting. Jag hade ingen att prata med. Jag kände mig väldigt ensam. Jag var paranoid och jag trodde att hela huset var avlyssnat. Liksom, för att jag hade insett att han liksom hade koll på min telefon och sådär, även fast vi inte ens var tillsammans längre. Så jag var ju nojig och gick runt och letade efter små kameror och jag visste inte var, jag höll på att bli galen liksom. Och sen så lämnar jag ju till slut landet då.
Och du kommer hem?
Ja, jag kommer hem. Min bror hämtar mig så att jag kommer hem och försöker börja om. Och har inte mycket, jag har inte mycket energi eller ork för att göra någonting. Så att jag bor egentligen bara hos min bror. Som ja, tar hand om mig ett tag. Så att jag kommer upp på benen igen. Vilket jag uppskattar och så väldigt mycket. Men även då under den här tiden så fortsätter de här mejlen och får jag olika notifikationer om att någon från det här landet som han då kommer ifrån har försökt att ja, men hacka sig in på olika sociala medier som är mina konton då. Så att jag, det, för mig är det väldigt uppenbart att det är han som håller på, för det här pågick ju väldigt länge, i 2 år efter att vi gjorde slut. Och han drog till sitt land efter 9 månader. Så det är ju när han är tillbaka i sitt land igen som han fortsätter. Mm. Och jag mådde inte alls bra. Jag var rädd hela tiden och jag började få mardrömmar. Jag drömde att han stod i mitt rum, att jag vaknade upp på det här sättet. Jag var rädd att han skulle stå utanför min dörr, för jag hade... Efter att jag bott hos min bror så fick jag då en lägenhet och började skaffa ett nytt jobb och började komma upp på fötter igen. Men jag hade liksom flera lås på dörren och såg till att alla fönster var stängda för att han, ja vi känner han, han skulle kunna klättra upp om han än vill. Om man vill så gör han det. Men han är på andra sidan jorden och jag är så rädd för att han kan stå här utanför, för att jag vet att han skulle göra det ifall han vill.
Trots att han var på andra sidan jorden så kände du att han lika väl kan befinna sig här som?
För han ringde ju då till min arbetsplats, den som vi jobbade på tillsammans innan han lämnade. Och då hade han lämnat landet och ringer till den här platsen och säger att han ska komma och jobba igen. Och då får jag höra det. För han vet ju exakt vem man ska säga det till så att det kommer vidare till mig. Och när jag fick höra det så sa jag att nej, det tror jag inte. Han säger så där för att han vill att de ska räkna med honom den här säsongen som kommer. Och sen kommer inte han dyka upp för att han vill jävlas med dem. För han pratade mycket om att han ville hämnas och jävlas för att han tyckte inte om den här arbetsplatsen. Så jag bara nej, han kommer nog inte tillbaka. Men samtidigt så här, väntar jag på det här datumet som jag vet är när man ska börja jobba på det stället. Och det här är ju flera, flera timmar bort i en annan stad i Sverige som vi jobbade på. Så jag visste att han inte skulle komma tillbaka. Varför skulle han komma tillbaka hela vägen hit bara för att, vadå? Vad skulle du mer göra? Men jag räknade dagarna. Det var ju liksom 3 månader som gick innan som jag bara väntade på att man kan ju faktiskt om man vill. Så kan han ju komma. Så att jag var ju rädd ända tills den tiden kom. Och det var ju som jag sa, han dök inte upp. Så jag vet ju hur han tänker, eller tänkte, och att han bara vill jävlas. Han ville jävlas med dem, han ville jävlas med mig. Och liksom, ja, det... För jag gav upp det här med pengar. Han var ju skyldig med pengar, men jag kom till en punkt där jag bara... Jag vill inte ha pengar tillbaka, det är inte värt det. Så han hörde av sig under de här 2 åren efter och kunde gå allt från att hur det är mitt fel att han är i sin situation till att fråga om jag vill ha pengar tillbaks. Så det var väldigt jobbigt att han liksom pendlade mellan där, från att vara arg till att liksom säga att just det, behöver du pengar nu? Det är ju liksom mina pengar, så det är så här... Det var jobbigt att han på något sätt ville ge tillbaka lite i taget, vilket var att han swishade, fast jag sa, jag svarade bara nej, jag vill inte ha pengar, och då swishade han pengar, och det var bara irriterande för att jag vill inte ha det här längre, jag vill inte ha någonting med han att göra. Så, och sen började han skriva mejl om att min dörr är alltid öppen, hur går det med husdjuren? Och jag har saker här borta som är dina fortfarande som du lämnade. Vill du ha dem? Ska jag skicka dem? Vad är din adress? Och jag har sociala medier nu, för det hade han inte innan. Ska vi lägga till varandra där liksom? Och jag vill ju inte. Så det, han gick ifrån där till att liksom, man visste inte riktigt vart man hade honom. Och det var, jag försökte bara att inte prata någonting.
Hur upphör den här kontakten i efterhand? Alltså, slutar han någon gång?
Det sista var väl när han frågade om det här med sociala medier. Att lägga till varandra. Och jag svarade, och så sa han att dörren är öppen. Och jag förstod inte vad han menade med det, och jag vill inte veta heller. Men jag svarade bara att nej tack. Och sen fick jag aldrig något svar på det. Och nu har det gått ett år sedan den sista kontakten var. Så jag vet ju inte om jag kommer höra någonting igen eller sådär. Men jag är inte, det är gått några år nu. Men jag är inte rädd för någon längre. Men jag har inte riktigt bearbetat det än. Jag har väl tagit väldigt lång tid på mig att förstå vad det är som har hänt. Det var nog det jobbigaste, att vi hade en sån plan på vart vi skulle med varann, och sen bara försvann allting så fort, och jag visste inte vad jag skulle göra nu. Och jag visste inte vem jag var, för att han fick mig att tvivla på mig själv. Jag tappade helt respekt för mig själv. Och jag kände mig egentligen som ingenting och ingen. Så att jag hamnade i en väldigt djup depression. Och ja, jag kom till en punkt där jag inte orkade mer. Och jag orkade inte leva mer. Så jag hittade en plan för hur jag kände att jag ville avsluta mitt liv. Så jag kom ganska långt med den planen. Men jag tänkte att jag ska ge det ett till försök. Ett sista försök, för att jag vill bara testa att göra allting för att se att om det blir bättre. För det kändes som att det bara blir värre och värre liksom. Så jag kontaktade vården och sa till dem att jag inte mådde bra och behövde hjälp. Och de tog det väldigt seriöst, vilket var bra. Så jag fick mediciner, jag tar ångestdämpande än idag. Och jag har väl ätit ångestdämpande sedan i början på året. Så det har hjälpt väldigt mycket. Och jag väntar fortfarande i kö på vården. För att det är väldigt lång väntetid på saker där.
Ser du fram emot de här psykologsamtalen?
Ja, alltså jag har ju inte bearbetat det här egentligen. Det har gått lång tid, men jag har väl bearbetat det på ett sätt som har funkat för mig, för mig själv. Jag har inte pratat med många om det här. Hela min familj vet inte ens om det här. Men det är väl egentligen, jag har ju träffat en, jag lever idag i en väldigt fin relation med en annan man som är väldigt kärleksfull och genuin och helt underbar. Så han har ju också hjälpt mig att gå vidare och liksom, jag har vågat öppna upp mer om det med någon och se saker på ett annat sätt och förklara det igen. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag vet ju att jag egentligen behöver prata om det mer än vad jag gjort tidigare. Det har gått flera år och det har varit väldigt svårt att lägga locket på det.
Om du får jämföra, du får välja helt själv, du kanske inte vill blanda in din nya relation i detta, men om du ändå skulle kunna, om du vill, berätta om kontraster och skillnader mellan dejtingfas med den här killen i det landet som vi har pratat om, som du har pratat om idag, men också det här som du sa att nu lever du med en man som är stabil, trygg, kärleksfull. Mm. Vad ser du för skillnader mellan de här två personerna just att lära känna varandra?
skillnaden, den största skillnaden är ju kommunikationen som såklart alltid är viktig i en relation, men han jag träffar nu, han och jag har en väldigt bra kommunikation om allting och det känns väldigt tryggt. Han visar kärlek på ett annat sätt. Jag vet att alla olika sätt att visa det på, men det är verkligen en skillnad om jag jämför de två med varandra, så är det ju som dag och natt liksom.
Vad är ditt budskap med din historia? Vad vill du säga till de som lyssnar på detta?
Våga att säga någonting till någon, vem som helst egentligen. För det tror jag hade hjälpt mig om jag hade vågat säga någonting och få ett annat perspektiv, en annan åsikt. Det behöver inte handla om allting, men försök prata med någon om du känner att någonting inte stämmer. Det är inte alltid man vet eller hänger med i vad som händer i den situationen man är i. Men att försöka prata med sig själv, lyssna på sig själv, den här magkänslan som alltid brukar stämma. Och tro på sig själv liksom. Jag tappade bort mig själv helt, så hade jag pratat mer med någon annan så kanske jag hade lyckats hitta tillbaka lite snabbare. Fått ett annat perspektiv på vad som är okej och inte okej. Så ja, räcka ut en hand till någon. Det kan vara vem som helst. Bara berätta någonting litet till att börja med och se hur det känns.
I nästa avsnitt möter vi Molly som berättar om båda sina föräldrar som var psykopater.
Podplay.